Jag har burit med mig ett särskilt ord in i det här nya året. Jag tänkte att vi skulle läsa det tillsammans. Från Jesaja bok kapitel 43, vers 16 och framåt. Gud talar genom profeten till det judiska folket. De har gjort uppror och avfallit från Gud. Och som en konsekvens av det så har de kommit i fångenskap. Och de har blivit bortförda i fångenskap till Babylon. De har lidit mycket. Drömmar har krossats. Och de är i en situation som känns hopplös. Och i den här situationen så talar Gud genom sin tjänare om det han har gjort i det förflutna. En påminnelse om Guds trofasthet och Guds makt. Man talar också om det han vill göra i deras generation, i deras tid. Gud säger, så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet, en stig genom mäktiga vatten. Han som lät hästar och vagnar och starka kämpar rycka ut. Där ligger de och reser sig inte mer, utsläckta som en slocknad veke. Men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Vilda djur, schakal och struts ska prisa mig för att jag frambingar vatten i öknen, floder i ödemarken. Så att mitt folk, det utvalda, får dricka. Det folk som jag har skapat åt mig, det ska sjunga mitt lov. Det är någonting speciellt med ett nytt år. För vissa blir det nästan någonting ångestfyllt. En påminnelse om hur snabbt tiden går, hur det rinner bort som sanden i ett timglas. Det blir en påminnelse om målsättningar och drömmar som man kanske burit på under en lång tid och som ännu inte blivit uppfyllda. För andra, och jag tillhör den kategorin, så är ett nytt år ett fantastiskt äventyr. Oavsett hur dåligt året som varit var, så är ett nytt år 365 blanka blad som Gud och jag tillsammans får bestämma vad de ska innehålla. Oändliga möjligheter. Jag vet inte hur du känner kring det här nya året. Men oavsett dina känslor så har vi någonting gemensamt. Och det är att vi lever i en tid och en värld som präglas av ständiga förändringar. Och även 2021 kommer präglas av förändringar. Vissa människor är naturligt konservativa. De tycker om traditioner och rutiner när saker och ting är så som de alltid har varit. Det gör att de känner sig trygga, att de känner att de har kontroll. Andra är precis tvärtom. De vill ha ständig variation, förändring för förändringens egen skull. De blir trötta och frustrerade av rutiner. Och därför så vill de ha förändring. Men när förändringen har kommit så känns det strax som en rutin och så vill de ha ytterligare förändringar. Och så finns det den stora majoriteten, de flesta av oss, som är någon slags kombination av de här olika extremerna. Den här gradskalan mellan konservatism och viljan till förändring finns också i den kristna församlingen och i det kristna livet. Det finns kristna församlingar och individer som alltid är på jakt efter det senaste, efter den senaste andliga trenden, efter det nyaste och det häftigaste. Och så finns det de som har svårt att acceptera någonting som kom efter 1950. Allt gammalt är inte bra och allt nytt är inte dåligt. Och på samma sätt så är allting inte dåligt bara för att det är gammalt. Och allt inte bra bara för att det är nytt. Frågan vi bör ställa oss är inte om någonting är gammalt eller nytt. Om det är vant eller ovant. Frågan vi bör ställa oss är, vad vill Gud göra i vår tid? Med oss och bland oss. Vi ska vara tacksamma för det som Gud har gjort i det förgångna. Men vi får inte fastna i det. Gud vill göra någonting nytt. Det judiska folket hade svårt att tro att Gud ville och att Gud kunde göra någonting med dem och i deras tid. De hade hört talas om hur Gud hade handlat med fäderna, hur han hade räddat dem ut ur slaveriet i Egypten. Men att Gud ville rädda dem ut ur slaveriet från Babylon i deras egen tid, att han ville gripa in i deras egna liv, det var någonting som var svårt att tro. Gud påminde om vad han hade gjort. Man talar också om att han ville göra någonting nytt. Och med tiden så förde han dem också tillbaka till sitt land. Gud är densamme från evighet till evighet. I Malaki kapitel 3 och vers 6 så säger Gud: "Ja, Herren har inte förändrats." Och i Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8 så står det att Jesus Kristus är densamme igår, idag och för evigt. Guds väsen, Guds personlighet, Guds karaktär, den förblir densamma från evighet till evighet. Och Guds plan för oss är på ett sätt densamma genom tiderna, för alla människor, för alla platser. Gud vill att vi ska älska honom, att vi ska älska vår nästa och att vi ska leva ett liv i rättfärdighet, i frid och i harmoni. Samtidigt så har Gud också en unik plan för varje individ, för varje plats, för varje församling och varje tid. Och där behöver vi Guds nåd att kunna urskönja vad han gör och vad han vill göra bland oss och med oss. När jag växte upp så talade man mycket om väckelse. Väckelse, det är ett fenomen som innebär att många människor på en gång blir frälsta och blir Jesu lärjungar. Man talade mycket om väckelse, man bad om väckelse och man påminde sig om tider i det förgångna när det hade varit väckelse eller i alla fall stark församlingstillväxt. Vi talar inte så mycket om begreppet väckelse längre, men vi talar om att vi vill att människor ska komma till tro, att vår församling ska växa. Samtidigt så tror jag att det finns en sanning i det som någon har sagt, att om vi på allvar förstod vad väckelse innebar, då skulle vi be Gud att bevara oss från väckelse. När det blir väckelse, när det blir församlingstillväxt och det kommer nya människor, annorlunda människor, många människor på en gång, då blir det också lite jobbigt. Plötsligt finns det någon där som är en bättre predikant än mig, någon som är en bättre sångare och musiker. Plötsligt så finns det människor som är mer initiativrika och roligare än mig och människor som har större problem och som det är mer synd om än mig. Och vem är jag då? Vilken roll har jag då? Plötsligt så sitter det någon på min plats, på min bänk, min stol där jag har suttit i 30 år och den har inte ens vett att skämmas för det. Plötsligt så finns det en massa barn som skriker och gråter och stör och tonåringar och vuxna som skräpar ner och som inte städar efter sig. Människor med olika bakgrund och erfarenheter än vad jag har. Människor från olika kulturer som talar olika språk, som har andra erfarenheter. Och det där, det är inte bara smärtfritt. Plötsligt så finns det människor som har sociala problem, som har missbruksproblem och som kräver vår tid och vår uppmärksamhet. Nyfrälsta, babykristna som har frågor, som har problem och som behöver hjälp och stöttning i sin vandring med Gud. Människor som behöver andliga fäder och mödrar. När väckelsen kommer, när församlingstillväxten kommer, när Guds ande verkar i en församling, då kommer det att kräva någonting av dig. Du kanske behöver göra avkall på taco- och musfredagen. Och du kanske inte får tid att titta på Så ska det låta eller Skavlan eller vad det är du tittar på helgen. När väckelsen kommer, när Gud verkar i en församling och bland en grupp människor, då får du spendera helgen med att torka spyor efter någon som har fått ett återfall. Då får du spendera lördagskvällen med att ligga på knä och be och gråta tillsammans med någon som har försökt ta livet av sig. Vi talar om att vi vill flytta kyrkans lokaler och vår verksamhet till en plats som är mer central, där vi kan nå ut till människor och där människor kan nå oss. Frågan är, vill vi verkligen det? Jag har arbetat och jag har tjänat i församlingar som har varit mitt i stadens eller samhällets centrum. Och jag minns fortfarande satanisten som kom in och kastade förbannelser på tonåringarna. Jag minns ungdomsgänget som kom in och var drogpåverkade. Och den unga kvinnan som kom in och körde en improviserad lapdance innan polisen kom och tog bort henne när hon blev för aggressiv. Vill vi ha lugn och ro, då ska vi vara där vi är. Borta från människorna. Jag fanns med under en period i en församling som låg väldigt centralt och där rörde sig mycket människor. Och under en period så hade vi människor som fanns med uppenbarligen i församlingsgemenskapen och som rörde sig där, som hade svårt att skilja mellan ditt och mitt. Det fanns saker som försvann, saker som blev stulna. Och jag minns fortfarande hur människor ondgjorde sig över det där. Hur fruktansvärt det var att inte ens i församlingen så kan man känna sig trygg. Inte ens i församlingen så får man behålla sina saker. Jag vågade inte säga någonting då, för folk var lite upprörda. Men jag tänkte, ni har helt fel. Det är ju precis tvärtom. Är det någonstans det ska stjälas så är det väl i Guds församling. Det är inte så många halleluja bland de som lyssnar här. Men jag sa att om det är någonstans som det ska stjälas så är det väl i Guds församling. Därför att om vi lyckas med vårt uppdrag att nå ut till människor, då innebär det också att det finns människor som kommer som har svårt att skilja på ditt och mitt. Människor som inte lever livet helt och fullt så som man bör. Om vi vill ha väckelse, om vi vill ha församlingstillväxt, om vi vill att Guds ande ska använda oss och vår församling, då kanske det innebär att människor kommer till tro, men också att någon tar din plånbok. Kan du stå ut med det och vara nöjd och glad med det? Jag har brottats med mig själv om jag skulle nämna det här, men jag tror att det finns en viktig lärdom i det. Jag har fått möjligheten och privilegiet att lära känna många människor och många församlingar runt om i världen, i vårt land och i andra länder. Och för ett tag sedan, så några år sedan nu, så var jag i en liten församling med fina, gudfruktiga kristna som älskar Jesus. Och de ber om väckelse. De blir färre och de blir äldre. Men de ber om väckelse och de håller fast vid en profetia, ett profetiskt ord som de har fått för länge sedan om att väckelsen ska komma. Så för några år sedan när jag var där så fanns det plötsligt massa barn där. Det var flyktingar som kommit dit och som börjat bo alldeles bredvid kyrkan. Och barnen i de här familjerna, de sprang i kyrkan så fort det var öppet. Det var inte föräldrarna som tog dem dit, utan barnen, de ville vara där. De satt väl inte still helt och hållet, utan de var som barn är. De sprang kring, de hade mycket energi. Och jag sa till vännerna i den här församlingen, Gud håller på att göra någonting. Ni måste ju starta någon söndagsskola, någon typ av verksamhet bland de här barnen. Nå dem, nå deras familjer. Men vännerna i den där församlingen, de sa att men vi är för gamla. Och vi vet inte hur man ska nå barn nu för tiden. Det där behöver någon annan göra. Yngre. Så att vi klarar inte av det där. Vi känner inte att vi ska göra det. Och ingenting blev gjort. När jag var där några år senare så hade av olika anledningar de här familjerna flyttat. Och de här människorna ber fortfarande om att Gud ska sända väckelse, att Gud ska frälsa människor. Och jag ställer mig frågan, kan det vara så att bönesvaret kommer att knacka på vår dörr, men att vi låter det gå förbi, att vi inte bjuder in det därför att det inte var exakt så som vi hade tänkt eller så som vi hade önskat? Vi ska i veckan som ligger framför söka Guds ansikte och Guds vilja för det här nya året på ett särskilt sätt. En bönevecka mellan klockan 6 och klockan 9 från måndag till fredag, där vi kommer ha drop-in bön här i kyrkan, men där man också kan vara med och be online. När vi söker Guds ansikte under den här veckan, då kommer vi inte att be Gud och välsigna vår vilja, våra tankar och våra planer, utan vi kommer be Gud om hjälp att kunna urskilja vad han gör och vad han vill göra genom oss och bland oss, och att han ska hjälpa oss att kunna bli en del av det han redan gör. Det är fullt möjligt att ställa sig vid sidan om det Gud vill göra. Då fortsätter livet ungefär som annars. Men man går visste om att få vara Guds händer, Guds fötter, att få vara Guds verktyg, hans redskap som för hans frälsning och hans frid till människor i vår tid, där Gud har ställt oss. Vad är det nya Gud håller på att göra? Vad är det Gud vill göra genom ditt liv? Jag tror Gud håller på att göra någonting nytt i vårt land och genom vår församling. Frågan är vi villiga att låta Gud och Guds ande verka? När Gud gör någonting nytt så innebär det förändring. Och förändring är jobbigt. Förändring kan göra ont. Förändring kräver blod, svett och tårar. Men det är värt det att få se. Precis som Guds folk i det förgångna, precis som Israel och det judiska folket. Att få se Guds hand som gör under. Fader, tack för att du är densamme igår, idag och för evigt. Tack för att du aldrig förändras. Ditt väsen, din karaktär är och förblir densamma. Och du är med oss idag, precis som du har varit i det förgångna. Tack för att du vill göra någonting nytt, för att du redan håller på att göra någonting nytt. Också bland oss i vår församling. Och jag ber att vi ska ögon och se det du gör och det du vill göra. Och att du ska ge oss viljan att få vara en del av det du gör, oavsett konsekvenserna, oavsett priset, oavsett om det blir obekvämt, oavsett om det kan bli jobbigt, Herre. Att vi ska få se din hand, din andes utgjutande bland oss, i våra liv, i vår församling, Herre. Kom med din heliga ande och gör ditt verk bland oss. I Jesu namn. Amen.